Då är det fredag och ni är varmt välkomna till Flink och Rutte Bladets handbollspodd. Denna tradition, Flink, som har pågått i rätt många år nu faktiskt. Vi är uppe på avsnittsnummer som jag aldrig trodde att vi skulle nå. Hur är det med dig efter VM-fiaskot?
Har väl hämtat mig, men ja, det är ju för en gångs skull så kan väl alla vara överens om att det var ett fiasko. Att det inte är ett för starkt ord eller typiskt kvällstidningar eller så. Det går ju att säga mycket om det, och det har vi ju bestämt oss för att inte göra, för vi känns som att det har tröskats på rätt många ställen. Det kändes själv som jag åkte ner och sen sågade man dem i en vecka och sen åkte man hem igen. Jag åkte inte ner förrän till Brasilien-matchen samma dag och kom då direkt till den, och sen, ja, det var ju nästan EM kört. Men, eller VM. Vi avhandlar ju den matchen, jag och Per Johansson, lite, men ja, det såg inte bra ut då, men man trodde inte att det skulle gå så illa eller se så illa ut som det gjorde. Så att vi har
det
ju
cementerades väl lite någonstans med liksom förlust, även om den inte betyder något, så förlusten mot Angola, det liksom, det var pricken över i på något sätt.
Ja.
Alltså allting blev så odiskutabelt då.
Precis. Så vi ska inte ägna hela det. Vi kommer att komma in på lite olika sätt på det här fiaskot. Men vi ska ju inte ägna hela podden åt det. Men vi kommer ju att ha Ola Månsson som gäst. Vi kom fram till att han tickar in många boxar, som det heter idag.
Exakt, ja.
Mm. Ja, med sin bakgrund i alla år på dam...
Plingade till.
Ja, det var Ola.
Har han ställt in väl?
Jo.
Har han ställt in?
Eller vadå ställt in?
Han har inte ställt in sin medverkan.
Nej.
Ja, men han, Ola Månsson, har ju många. Han är ju liksom succétränare i Lugina, får man säga, som går starkt i Allsvenskan. Han har sin historia i damligan i H65, och ja, han är pappa till en rätt stor profil i ligan, så att ja, han tickar i många boxar, som du sa, Flink.
Och nämnde du nu jobbet i Lugi och Lugi som är på gång?
Mm, det gjorde du. Mm.
Ja, det var jag som lyssnade lite. Jag får dåligt precis här. Det är bara några minuter bort till vi ska få in Ola här. Men innan det så ska vi väl dra vad som har gjort oss glada och arga sedan vi körde podd senast.
Senaste nytt från våra handbollshjärnor, kan man säga. Det som gjort mina grejer hänger väl ihop lite. Man tänker mycket på det här med inte Zoran Roganovic, Nikola Roganovic. Alltså han fick ett blått kort mot Karlskrona. Jag vet inte om du har sett situationen.
Mm, jo då.
Som ju var... frågan är om det liksom ens är frikast. Alltså han Vidarsson i Karlskrona var det väl som höll fast Roganovic tröjan. Sen försökte han liksom slita sig loss, och då faller Vidarsson till marken och det blir rött kort och det blir blått kort och det blir rapport. Ja, alltså det är två grejer här. Dels är det ju det röda kortet i sig, själva domslutet är ju extremt märkligt. Men det ännu märkligare är liksom att det här med, jag vet att det har tagits upp i andra liksom forum också, men liksom segheten i att, för Malmö mötte Öysta här igår kväll, att inför den matchen vet man inte liksom, kommer Nikola kunna vara med här? Eller är han avstängd? Nej, för att förbundet hinner liksom inte granska den situationen innan nästkommande match, vilket ju är märkligt i normala fall, eller det är dåligt i normala fall. Här är det ju liksom ännu märkligare, för att det hade ju tagit en person i disciplinnämnden liksom 2 sekunder för att konstatera att ja, det här är ingen avstängning. Fine, allt hade varit utagerat. Nu blir det istället osäkerhet inför derbyt mot Öysta. Ja, istället hamnar ju hans avstängningsfråga på nästa match som är här i Kristianstad nästa fredag. Är han med då? Det lär vi väl få ett besked. Men det är liksom den här, behöver liksom inte krångla till saker i onödan. Jag fattar inte varför de inte bara kan skicka ett videoklipp över varandras telefoner och så tittar alla på det och så tar de 10 minuters möte digitalt och sen är det färdigt.
Det blir
svårbegripligt.
Ja, det är det.
Det är liksom ideella, liksom det är liksom ingen som jobbar med detta, men ändå, vad fan, sitter man i kommittéer så får man väl ta det på allvar.
Absolut. Och då, inte annat får man betala dem en liten slant då, om det är det handlar om, för att det ska gå snabbare. Nej, det är för dåligt helt enkelt. Och vi har ju, alla har ju pratat om det här också ett tag nu. Men ingenting verkar hända.
Det har ju varit i flera år liksom samma grej.
Ja, ja, men och jag menar, ska vi säga, man har kunnat skypa i 20 år snart väl, men ändå efter pandemin så blev det ju ändå liksom tydliga rutiner och så här, digitala möten blev ju helt plötsligt väldigt enkelt.
Mm.
Något som alla kunde lösa lätt och alla fick rutiner på det, så det, nej, det är obegripligt.
Mm. Jag bara tar det som lite gör mig då lite gladare. Inte just liksom något som har hänt denna veckan, men i alla fall denna säsongen. Det här med att det har gått lite under radarn, tycker jag. Jag visste inte om det för någon månad sedan. Men det här med att de testar lite videogranskning nu på, tror det är Öysta och Skövde. De har kört 2 matcher i Skövde och 2 i Öysta här under hösten. Att de inte har gjort det som en liksom trummat ut det själva som någon slags, titta här vad vi är progressiva och vi liksom utvecklas. Men det är liksom en bra sak. Det behöver inte vara, det är ingen liksom var granskning på det sättet. De har inte så många, de har ju de kamerorna som tv-tittarna har att titta på. Men ändå, att det kan ju ändå räcka. Hade man gjort det i Nikola-fallet så hade man ju snabbt kunnat dra tillbaka det röda kortet och matchen hade kunnat spelas vidare som den skulle. Det gillar man ju, att de liksom, att det händer grejer, även om de inte själva liksom trummar ut det på sina egna kanaler.
Nej, jag vet inte heller riktigt varför. Nu är det väl ett test bara, så att det är ju inte genomfört, men jag tror Handbollskanalen skrev om det lite grann inför säsongen, och då hörde jag lite från, ja, man ska, så elitorganisationen och så, att liksom att Handbollskanalen slog lite på för stor trumma då, att det här var inte en sån jättegrej. Så jag vet inte riktigt varför. Från deras håll verkar det vara att de vill tona ner det på något vis.
Ja, det vill, ja. Fattar jag inte. Det är ju ett test. Ja, men det är ju ett kul test, och jag hoppas ju att de kan liksom införa det fullt. Jag förstår inte varför det skulle vara några, det är väl inga konstigheter. Alla matcher tv-sänds som det är i det nuvarande avtalet. Det hade varit krångligare om vi hade fått som vi hade velat, kanske det vi har pratat om, att man kanske inte kan sända alla matcher i båda ligor, utan att, ja, det får vara lite utvalda matcher. Men nu är det väl inte så mycket att diskutera.
Det finns jättemycket att diskutera, Robin. Det
gör alltid. Allting är glasklart, Månsson.
Så länge ingen kan syna och inga matcher har spelat, så kan man tycka vad man vill.
Ja, ni hörde där att Ola Månsson dök upp i sändningen på utsatt tid.
Ja, ja, det var bra.
Ska vi bara, innan vi fortsätter med Ola då, Flink måste ju få komma till tals i den här podden då, och vad har du att glädja dig åt, eller vad är irriterad på i veckan, Flink?
Ja, men irritera sen vi pratade senast, det går inte komma runt damernas VM-fiasko, och det går ju att säga jättemycket om det, och det ska vi väl prata lite grann med Ola om, men om jag bara ska lyfta någon liten bit, så tyckte jag det var överraskande att Thomas Saxner stod efter matchen mot Angola och pratade om att det saknades struktur i spelet, anfallsspelet, försvarsspelet. Jag tror framförallt han pratade om att anfallsspelet, vi måste bli tydligare mot spelarna om hur vi vill spela anfallsspel. Och då snackar vi alltså om ett lag och en stab där han har varit med i 5 år, spelarna, stommen har ju varit med i 10 år, de har kunnat förbereda sig för detta VM:et hela hösten egentligen med de samlingarna, eftersom det är skrattmatcher i kvalet, så har de kunnat lägga allt fokus på VM och de hade en uppladdning och så vidare. Jag tycker det är obegripligt att spelarna inte skulle veta hur de ska spela anfallsspel. Bara få trycka på någonting, sen kommer vi tillbaka på mer. Det gjorde mig förvånad. Något som har gjort mig glad, det var, jag kommer ihåg innan jag kommer in på det, Patrik Bränning, en kollega, skrev en gång, tror jag, på Twitter, att det var någon stor händelse i om det var i svensk fotboll eller internationell fotboll, och lite så här, lite blev väl en moralisk fråga på något vis, och då skrev han att så nu väntar vi bara på Simon Banks krönika så vi vet vad vi ska tycka. Och jag fick ju lite, det blev nästan lite samma känsla när Martin Frändesjö klev in i VM i den på ett vis otacksamma rollen när Sverige var ute ur VM. Jag tror att han kom in i sändning, ja, om det inte var efter, jo det var ju efter Brasilien hade slagit Angola där för en vecka sedan. Och sen var det då Sverige och Sydkorea, och då kom han med i Viaplay. Så var ju liksom deras uppläggschema. Och då gick han ju in och liksom där vi hade, ja, både han skulle Viaplay och jag själv och lite andra hade, ja, men analyserat och försökt förklara misslyckandet och så under, ja, nästan en vecka. Men då klev in, jag tyckte han klev in jäkligt tydligt med vad som var problemet och så då. Han hade väl suttit då hemma på sin kammare och sett matcherna och haft gott om tid och formulera sig och analysera och så. Jag tyckte att, jag tycker sen Frändesjö, han följde upp det sen på söndagen också med Angola med rätt så klockrena talande analyser. Så, en liten hyllning där av Frändesjö som expert. Tydligt, slagkraftigt. Ja, han var ju rätt på det.
Det är väl inte första och inte sista gången vi kommer att hylla honom i podden. Ola, du har aldrig varit expert väl? Är det för du pratar skånska som du liksom diskvalificerar?
Det vet jag inte, det skulle det kunna vara.
Vi blir,
jag tycker ju mycket i alla fall, så att det är inte, kan inte det som är problemet, tror jag.
Nej, nej.
Jag tycker kanske fel då.
Ja. Ja, det, ja. Men, jag tror det är skånska.
Ja,
har du haft fel någon gång?
Ja, i efterhand har jag haft fel, men inte förr.
Nej. Ja, men jag sa det till Robin innan här också, att det ska bli kul här nu med dig som gäst. Jag har ju pratat med dig många gånger, och då har ju Robin också, att du är ju oerhört tydlig med vad du tycker.
Det vill jag vara, så
det, ja. Jo, men det, ja. Så här är det ungefär. Så att det ska bli kul att höra dig mycket av de här frågorna. Det är inte så mycket velande hit eller dit. Du har din tydliga tanke och åsikt och perspektiv, och så kör du rätt hårt på den. Så upplever jag dig. Alltid gjort.
Man måste tro på sig själv. Alltså, det innebär ju inte att man alltid har rätt, men det innebär att jag tror att det är mest sannolikt. Det är ju faktiskt så det funkar. I alla fall när man är handbollstränare och när man ska tycka om någonting. Det finns ju rätt många olika sätt att vinna och förlora handbollsmatcher. Man får gå på sannolikhet. Bara för att det funkar den ena veckan och 5 veckor i rad, så funkar det inte den 6:e veckan.
Ska vi börja med vårt liksom, vi har ju ett stående frågor, kan man säga. Och då är ju den första frågan då yrke.
Men jag är handbollstränare och
du är det.
Ja. Det är nog inte svårare än så, men kanske lite mer arbetsledare än tränare. Alltså man har ju ett gäng spelare, ja, 20 stycken. Men
manager också, nästan då, eller?
Nej, men alltså, man ska komma ihåg när man är huvudtränare att du har också en som håller på med styrkan, sjukgymnast, du har en lagledare, du har en assisterande tränare. alltså du är ju arbetsledare och ska samordna och hjälpa så dem så att de blir sedda och hörda och får vad de behöver så att de kan vara bra också. För det är liksom ingen annan som är arbetsledare för dem. Det är ju huvudtränarens uppgift, tycker jag i alla fall.
Om du skulle ta ut en startsjua med favoritspelare du har tränat, hur lyder den uppställningen?
Ja, men jag valde att tolka den lite speciellt. Jag valde att ta ut spelare som har betytt väldigt mycket för laget. Alltså spelare som har gjort att de andra spelarna har blivit bra. Ofta inte de som har fått de största rubrikerna, utan de som är i det lagen där jag har varit med har betytt mycket för de andra spelarna. Så att det är ju inte de, det är ju inga skytteliga-vinnare, utan det är ju de som har sett till att det har gått bra. Och så har jag försökt blanda lite. På vänstersex har jag faktiskt haft riktigt bra spelare med Emma Rask som betyder jättemycket här, och Jeppsson naturligtvis i Kristianstad som alla pratar om, och det stämmer ju att han betyder mycket för laget och för klubben. Men jag hade faktiskt en som heter Emma Hansson i Eslöv väldigt tidigt där, som var otroligt viktig för gruppen. Hon spelade både vänstersex och högersex, och nu fick hon vara vänstersexa. Ja, det var, hon var lagkapten, och vi hade en 7-8 spelare i landslaget, och det var inte hon. Hon gjorde väl någon landskamp, men det var hon som styrde laget och hjälpte de andra, så att säga. Så hon får vara med. Och på andra kanten så är det Jonna Linnell faktiskt. En av de mest lojala handbollsspelare som jag har tränat. Nej, kanske den allra lojalaste. Alltså hon var helt ointresserad om hon fick spela eller om hon gjorde mål. Bara vi vann och de andra i laget var glada, då var hon glad. Det är rätt bra spelare att ha i sitt lag. Alltså. Det är en fröjd att vara tränare då.
När hade du henne då?
Jag hade henne i Hör när vi vann SM-guld där. Och de första åren sen har hon faktiskt varit lite sjukgymnast också. Till mig i Hör ett år där. Men hon blev ju mer ledsen när de blev skadade än vad spelarna själv blev. Så det var ju inget bra alltså. hon blev ju mer deprimerad än spelarna. Så att, ja, för mig var det ju bra, men hon mådde ju inte jättebra då. Så alltså. Det är ingen bra egenskap. Mitt sex, Ove hade jag faktiskt en Linus Nileskog som kanske inte, men han var fantastiskt viktig i gruppen. Och jag hade Sofia Weinfeldt som, ja, hon styrde hela Hör där de 4-5 första åren. Jag behövde inte göra någonting. Hon höll alla i laget, inklusive mig själv, i örat. Så det var bra. Men jag måste ändå säga Johanna Wiberg. Tre runder har jag fått ta henne. Jag fick börja med att ha henne i Skånelaget, och sen hade jag henne i Eslöv, och sen hade jag henne i Danmark, och sen en runda till i Eslöv. Så att, ja, under 15, nästan 20 års tid tillsammans. Nu har vi skolan tillsammans inne på Polen också. Så att, en lång resa.
Vad gör henne då? Alltså, ja, om du...
Men hon prioriterar ju laget och förstår ju hur viktigt det är för gruppen med lagsammanhållning, och att man är lojal mot klubben, men också gruppen och det. Och sen så fantastiskt på visa när hon spelar handboll också, på att offra sig och ja, träna extra och hela det här. Alltså det är... Hon vinner ju ingen trixningstävling i fotboll, men hon har ju ändå spelat lite EM-finaler och sånt. Tekniken fanns där väl vissa begränsningar. Det gör det på de flesta av de här, som jag nämner. Men andra egenskaper, ledaregenskaper och sådär. Målvakt. Jag har faktiskt haft Jesper Larsson två gånger. Både i HF3 och Kristianstad. Micke Andersson var ju en fantastisk profil i OV. Det vet man ju utan att ha pratat med honom.
Och jag hade gärna... honom,
ja. Vad sa du?
Det räcker att se honom.
Ja, det är underbart. Och det händer alltid saker runt omkring Micke, och så positiva och roliga, och han bjuder på sig själv och sådär. Men jag har haft ett par landslagsmålvakter, 6-7 på damsidan, så jag väljer nog faktiskt Gry Bergdahl som jag fick ha 7 år och som var enormt, ja, oerhört viktig för vår framgång. Hon var inte med första året när vi vann, men sen 7 år och sen när hon slutade så vann vi Svenska Cupen direkt efter och slog hennes halvby, så att hon, lite otur, hon var värd något guld så att säga. Men bra att jobba med, bra för laget, oerhört lojal och ja, det har inte gått bra för Halby sen hon blev skadad heller. Mitt nio, då blir det det blir ju en Månsson där. Det får det ju bli. Och det blir tre Månsson.
Tre Månsson.
Ja, men man väljer inte bland sina barn. Jag har 3 barn och 3 mittnior och en som lite olika egenskaper, men Albert som vi har Lugge är ju oerhört bra på att styra spel och den biten. Axel är ju duktig på att hitta lösningar och se luckor som inte finns och sådär. Och sen så har jag en dotter, Michael, som är energipaket och duellspelare, men fortfarande mitt nere och allihopa. Så att, och man väljer inte bland barnen, så det får bli så.
Mm.
Det var fel, det, kanske, eller?
Vem älskar du mest av dem? Det är inget du vill avslöja.
Alltså man tycker om, alltså, så är det väl för alla, man tycker om sina barn lika mycket, men på olika sätt. Det finns ju saker hos alla mina barn som jag kan störa mig på. Varför har jag inte gjort någonting åt dig? Eller varför har inte min fru gjort någonting åt dig? Kanske man ska tänka istället. Ja. Men så det är väl olika situationer och olika barn och sådär. Så och alla tre har jag ju tränat i många år, så att det vore dumt att välja bland dem.
Ja. Jag köper det.
Ja. Höger 9. Alltså Soran har jag ju tränat och han gjorde ju väldigt mycket för laget. Jag har också haft en spelare i U-landslaget som är Hanna Blomstrand. Som var en riktig lagspelare, bra att försvara, bra på att spela fram, bra på att göra mål, oerhört lojal, peppa andra. Men eftersom jag tog mitt nio platsen från den kanske mest givna av mina spelare, så gör jag som landslaget, skickar Emma Lindqvist i höger nio. Hon har spelat där hos mig också, så att
hon är väl bättre.
Det är en favorit, va?
Absolut. En fantastisk resa. Jag har fått vara med där kring Emma och tränade i Helsingborg när hon tränade med damlaget efter hon var avbytare på vänsterna i ett allsvenskt lag och vågade knappt skjuta mot mål för att 1,5 år senare spela 55 minuter i en SM-final. Och sen så den resan hon har gjort efteråt, man blir oerhört imponerad och ja, hur långt det går att komma om man verkligen vill, om man är beredd att offra sig och vara långsiktig. Och jag har aldrig hört någon spelare bli förbannad på Emma Lindqvist eller tycka att hon var dålig. Så fort man tycker hon är dålig så tycker man lite syn om henne istället. Då har man varit bra för laget.
Mm. Och så är det vänsterna. Det var ett väldigt okonventionellt sätt ordning. Du tagit ut det här laget. Du började med en vänstersexa och sen en högersexa. Och sen var det...
Ja, men det är faktiskt 6-meterspelarna först och sen 9-meter. Och målvakt och sen 9-meterspelarna.
Mm.
Och att det blev mitt nio där, det var därför att den var klurigast för mig.
Ja, så tog du ut Emma Lindqvist på höger nio.
Ja. Så att... vänstern har jag haft jättemånga målskyttar på olika sätt. Marcus Olsson absolut fick jag vara en del av där, lite tag i Kristianstad, men jag har faktiskt valt hans stora syster Anna Olsson. Jag hade värvat, hon kom till Eslöv 2004 redan, så jag fick ha henne lite där och sen har jag haft en runda till i Eslöv lite senare. Hon hade varit i Danmark och jag hade varit på här sidan. Och jag kan inte säga hon drev det laget, men hon var det enda i det laget 2011 som kunde göra mål. Alla de andra var försvarsspelare och lagspelare, så hon fick dra hela lasset själv. Hon sköt alla skott och alla peppade henne. Hon tog det på ett bra sätt. Och sen så blev hon ju vattenbärare i H65 4-5 säsonger i slutet då. När det sen fick kriser och skador där under pandemin och sånt, då ringer man Anna Olsson och så kommer hon och säger ja, jag fixar det och spelar höger med. Och så sa hon, jag är inte bra form, det är jag inte Ola, men jag kan spela om du vill. Så sa jag, ja det är bra om du spelar andra, det är bättre du misslyckas än de unga i alla fall. Så ja, det tar jag på mig. Så att hon får väl ha lite kredit för det. Skulle jag säga.
Ja, ett häftigt lag. En häftig liksom premiss. Man ser ju den tydliga linjen. Men vi får väl ändå hoppas då att om de skulle spela ihop, Axel får väl kliva fram och göra lite mål då.
Ja, om man får spela, alltså han får bara spela en tredjedel av tiden.
Ja.
Ja. Men han hade spelat försvar i mitt lag, det hade han gjort.
Ja, det är precis, ja. Etta då, eller du hade tvåa?
Som det är nu kan han inte spela någonting etta. Någonting annat än etta.
Nej, okej.
Ja, då får man ju träna på det först.
Om du fick ändra eller ta bort eller lägga till en regel, vad skulle du då göra?
Det finns jättemycket man skulle vilja ändra på och sådär. Det här med, jag har valt två saker kan man säga. Det här med konsekvens vid smällar, att domarna ska ta hänsyn till det. Det har ju fått till följd att folk ligger kvar idag. Och ligger man kvar lite längre så ökar möjligheten att få rött kort på spelarna. Och det innebär ju, det är ju precis det som vi har, det här med treanfallsregeln och sådär, att vi vill att spelet ska gå hela tiden. Så nu ligger ju spelarna kvar när de vet att de har fått en tvåa, och så gör de lite extra dramatiskt och så hoppas de på ett rött kort. Det gillar jag inte. Det är ju liksom mot alla andra regler. Alltså ligger man kvar borde det bli mindre bestraffning på den som har gjort det, håller jag på att säga, men kanske inte så lugnt. Det gillar jag inte. Jag tycker domarna ska tänka över den, eller det är inte domarna, men alltså bara för man ligger kvar är det inte en värre försägelse.
Ja, jag är bra där, Ola. För jag lov att säga, jag satt igår så var jag i Helsingborg Arena, så gjorde Helsingborg mot Hammarby, och det, jag känner igen det därifrån också, men jag satt och blev lite irriterad på det. Så det tyckte jag var bra fångat. Och nästan så att det gäller ju att vara rätt stark som domare där. Det var kanske inte det bästa domarparet som de hade verkligen inte sin bästa dag. Och kändes liksom osäkra och så. Och det är så fort någon låg, nu blev det inget rött kort, men man var liksom lite rädd att det skulle bli det, för att en spelare låg kvar och tog sig i ansiktet och så, och så konfererade de. Men då blev det väl bara 2 minuter vid de tillfällena. Men det kändes som att det kunde komma upp ett rött, för att de var, det saknas lite pondus, de var osäkra. Regeln ska ju hjälpa domaren snarare än att
det var faktiskt på. En konsekvens till. Norrbrink blev ju kvar i golvet efter den smällen. Det var säkert en riktig smäll, det är inte det jag säger. Och Google har 2 utvisningar, ja. Och får han en tredje så får han rött kort, och då ligger han kvar. Nu bommar han ju på det och fick sitta i 3 anfall istället. Men han var lite frustrerad över det. Han var tydligen inte mer skadad än att han kunde spela, uppenbarligen. Men resa sig kunde han inte.
Nej.
Och alltså, spelarna pratar ju om detta. Jag har faktiskt valt en till när det gäller det. Alltså jag förstår inte varför vi vill ha 2-vägsspelare i handboll som kan spela på alla håll och kanter och som ska vara multifunktionella. Och sen har vi 16 spelare när vi spelar match. Och det innebär ju att man kan ta med en straffläggare, en 6-mot-5 specialist, en försvarsspecialist, en 7-6 specialist och en som är bra på offensivt försvar, och sen får de sitta på bänken hela matchen. Alltså det var ju bättre när jag spelade, när vi bara var 12. Var man uttagen så visste man att man skulle få spela. Och man fick ju vara multifunktionell. Alltså jag fick ju spela både på mitt 9 och på vänster 6. Och vill vi ha sådana spelare så ska vi inte ta ut 16 spelare i lag.
Varför har det blivit? Varför har det ökat efterhand antalet avbytare, eller vad man nu ska kalla?
Ja, men jag tror att det är, alltså jag vet inte exakt, men jag gissar att det är en effekt av belastningen av mästerskapen på EM och VM, att man vill ha fler spelare för att man ska kunna vila dem när det är avgjort, för att belastningen är för hård för att spela med bästa laget hela matchen dag efter dag. Alltså på den tiden så hade man ju spelat med 2 dagar i rad till och med. Och sen så har det följt med neråt. Och sen så, men alltså, när flickor 12 ska åka iväg och spela, varför ska det vara tillåtet att ha 16? Så till att de bara får ha 10, så kommer alla komma in. Så slipper vi ju det problemet. Och det är ju, när man håller på med ungdomslag, det är ju inte lätt att byta och alla ska komma in och spela lika mycket. Det blir lättare om man är mindre antal spelare. Så att...
Men har det inget värde då, har det inget värde då med de här kanske inte liksom unga som åker bussen en hel säsong, men att man kan ha lite sådana som är med för att liksom vara med runt omkring, men kanske inte liksom spelar varje match?
Jo, det har, alltså laget blir bättre om jag har mer alternativ som tränare, det är klart. Men om vi vill ha spelare som ska vara tvåvägsspelare som ska kunna mer än en sak och utveckla mer än sina specialistegenskaper, så måste vi använda dem mer än till, och så har vi specialister till allting, så går det inte. Alltså, jag är inte emot det, jag har specialister, det är inte det, men vill vi ha spelare som klarar mycket, så hade man kanske gjort på ett annorlunda, då hade man värdesatt spelare som kan många saker, så att säga.
Vem var din handbollsidol när du var ung?
Alltså det var ju familjen och min farbror. Rolf Månsson spelar ju, det var jag honom att titta på så upp. Men sen för mig, om vi tar utåt, så var det faktiskt Eva Rasmusson. Bor man i Skåne, och på den tiden så sändes det inte mycket handboll på TV överhuvudtaget, och då var det ju dansk TV de sände med, och då var det ju Erik Veje som spelade där. Så det, när jag sprang hemma i hallen och lekte som 5-åring, så då var jag Veje, alltså.
Var så man landskamper, eller fanns det några, så man några ligamatcher, eller?
Aj, alltså det var ju inte ofta. Om du sände, alltså
det kanske sändes någon dansk final då eller någonting.
Ja, det var lite så. Och så såg man lite bund. Alltså det fanns ju bara ettan och tvåan, och så fanns det ju en dansk etta. Och var det ingenting på de andra, så tittar man där, och ibland så var det ju lite idrott, och då såg man ju det. Mm. Det var ju när man bodde tillräckligt nära Köpenhamn, så att, och det gjorde man i Kävlingen. Så att, dansk TV hade man ju tillgång till. Det var mer handboll på dansk än på svensk TV. Om vi jämför med nu, så var det ju ingen alls i princip. Det var väl en match i månaden, och det var man ju mer nöjd med.
Och Rolf Månsson spelade i din
favorit? I Kävlingen.
Ja, okej.
Okay. Ja, han spelade i A-laget i Kävlingen där. Det är ju på en 2 och det är ju på en 3 och... Absolut ingen elitspelare, men det var ju farsans bror, så det är klart att det var en förebild.
Din farsa då, spelar inte han handboll eller?
Jag har faktiskt bara sett han spela lite grann, och han var bra på många saker, men inte spela handboll.
Okej. Nej, för sen är ni ju en handbollssläkt ju. Med,
absolut, absolut.
Med Anton också, som då är din kusin, va?
Min kusin, ja. Och Rolf är då Antons. Vi är inte så många, jag har inte så många kusiner. Eller rätt sagt, jag har bara dem. Min mamma säger att jag har inga syskon, och min pappa har bara Rolf. Så att det blir en smal släkt. Det kanske inte syns så utåt när man läser Månsson.
Nej.
Men det är liksom bara vi. Och Anton har då 2 bröder också, varav den ena faktiskt var riktigt, riktigt duktig i handboll också.
Vilken är svensk handbolls största utmaning, tycker du?
Alltså, den allra största utmaningen just nu tycker jag ju är att vi på ungdomssidan halkar efter. Alltså att vi inte har tillräckligt bra träning för våra ungdomar. De spelarna som kommer upp i seniorsammanhang är ju inte tillräckligt förberedda. Sen är det inte säkert att det är direkt handbollsrelaterat. Alltså de spelarna som kommer upp idag är ju generellt sett sämre rustade för elithandboll än vad de var för 10 eller 20 eller 30 år sedan.
Menar du liksom mentalt eller fysiskt?
Allting.
allting.
Ja, alltså det här, de här jävla telefonbarnen, de har betydligt sämre motorik. De har inte klättrat i träd, de har inte lagt dunkgömme, de har inte spelat innebandy i 8 timmar i rad och fått saft och bulle i halvlek efter 4 timmar. De är ju sämre. Alltså, tittar du på testerna så är de ju sämre konditionsmässigt. Alltså de har inte den uthålligheten i kroppen. Sen har de sämre motorik också. Och det är ju för att de inte har läkt på samma sätt. Det är ju inte träningen som har blivit sämre, men det är ju en jätteutmaning. Sen har vi ju på... Ja, alltså vi halkar ju efter på U-landslagen. Alltså vi gör ju det, och det ser man ju ungdomsturneringar så. I alla fall med Danmark framförallt, som vi då har närmst oss. Som, ja, det är närmare till Köpenhamn till, för mig än vad det är till Göteborg. Och då blir det ju liksom de man jämför sig med. Och vi ligger ju efter, och vi kommer längre och längre efter.
Men det finns väl, de klättrar väl inte mycket mer i träd i Danmark än i Sverige?
Nej, men de har väl inga träd i Danmark. De har bara julgranar, de går inte klättra i. Nej, men uppenbarligen gör de någonting annorlunda. Mm. Sen tror jag också att vi har är lite smittade av från skolans värld med allas rättigheter och sådär, men där vi behöver, det behövs ju ställas mer krav på spelarna, men man är ju väldigt man ska bli rätt behandlad hela tiden, men föräldrar och barn förstår ju inte, alltså det är med ett lag så har man vissa skyldigheter också. Jag tycker ju att ja, det är laget som jag tar ut här, det var ju de som såg mer till laget än till sig själv. Och det är ju det som är lagidrott, annars så kan man ju hålla på med tennis och simning och golf. Mm. Alltså, men prioritera laget om du är i lagidrott. Och det är väl tidens anda så att säga, och det är ju säkert samma tid upp på andra ställen, men uppenbarligen är vi sämre för vi tappar ju mark. Så det är väl det största problemet.
Ja, förlåt.
Nej, det hade väl bara blivit en uppräkning igen, men ja, jag vet inte om, jag tycker det här ger mer möjligheter, men just nu går det inte bra för oss.
Ge oss dina 3 bästa förslag för att göra svensk handboll bättre, attraktiva eller intressantare.
Ja, men alltså resultat är en grej, och en säker väg till att få resultat är ju att träna mer, fysisk träning och handbollsträning. Och eftersom, alltså får man ju successivt öka det, men alltså jag har aldrig hört någon som har blivit sämre av att träna, oavsett vad man tränar på. Så det är väl en lösning på det, och blir vi bättre så kommer folk bli mer intresserade. Så enkelt är det. Sen har vi en tendens inom svensk handboll, tycker jag, att gå mer mot det taktiska hållet. Och det har jag egentligen inget problem med, det tycker jag väl är rätt, men vi går ju väldigt mycket på elitnivå, vilket som tyvärr sprider sig neråt också till det här taktiska, att man ska vinna fördelar på kort sikt. Alltså man tar en timeout, kommer på ett genialt sak, en special 7-6 som funkar, och så vinner man den matchen, och sen så skriver tidningarna att det var jättebra timeout, han är en jättebra tränare och sådär, och så vinner man den matchen. Genialt drag. Det är bara det att efter matchen så är ju all den tid som du har tittat på video och tränat på det, det är ju noll värt. Det har inte utvecklat spelarna. Då är det annorlunda att jobba med taktik, med att jobba med strategi, och vad är det för situationer vi vill uppstå och hur ska vi tänka där, istället för att jobba med spelförståelse. För att när vi bestämmer de här spelen, och, så är det vi som tar spelförståelsen ifrån spelarna, och då får man ju inte den utveckling. Alltså de tränarna som idag i media, det är, ni är de värsta där, som ni hyllar, det är ju de som gör de bra timeouterna och sätter anfallet efter, och 7-6 i OS med Thomas till exempel, som var väldigt lyckat, och det var ju rätt i OS, absolut inte det jag säger, men det ser ju likadant ut i OS på lagen där, eller i allsvenskan eller sådär. Ja, den tiden kunde man lagt på att göra spelarna på att bli bättre på att spela handboll istället.
Mm. Något mer förslag, eller ska vi gå vidare?
Ja, alltså någonting som vi satsar väldigt mycket här på, som vi har satsat på i Lugi också nu, är ju att satsa på saker i klubbarna som gör att spelarna blir bättre istället för att ge dem högre lön. Bättre styrketräning, träna på bättre tider, ordentliga målvaktstränare, ha målvaktstränare en dag till extra vecka och sjukgymnast på träningen. Alltså eftersom vi inte kan konkurrera med andra ligor ekonomiskt, så får vi satsa på att göra spelarna bättre och ge spelarna det istället. Det har ju varit en jättestor framgångsfaktor i här. Spela i Europa är en sån sak också som gör spelarna bättre. Så istället för att höja lönen 2000 kronor i månaden för de här elitspelarna, så skulle man kunna ha en bättre styrketränare eller mer på plats eller bättre huvudtränare eller halvtidsanställda assisterande tränare. Ja, ni förstår tanken.
Absolut.
Du, klassikern här då. Du ska ha middag hemma och få bjuda in tre valfria handbollspersoner. Vilka är det som tar plats vid bordet då?
Ja, jag har faktiskt valt Robert Wedberg. Jag tycker ganska mycket om svensk handboll och ungdomshandboll och U-landslagen och A-landslagen och sådär. Så att det kan vara bra att få berätta det för huvudet själv. Han får inte prata så mycket, utan jag berättar för honom hur det ligger till. Inte riktigt kanske, men jag fattar att det finns väldigt många svar på de här frågorna som man kanske inte tänker på när man är utifrån. Framförallt kanske ekonomiska aspekter.
Sen har det blivit mer av en tillrättavisning då än ett samtal. Men har just honom alltså.
det vet jag inte. Ja, alltså med den informationen som jag har nu, och jag fattar ju att jag inte har all information. Alltså det finns ju begränsningar som man det är ju aldrig så enkelt liksom som man det är alltid, allting är alltid mer komplext än vad man tror, än vad man förstår helt enkelt. Så att men det är ju i alla fall, om man skulle ju få veta och komma in i hur det är i Svenska Handbollsbundet, hur det fungerar och sådär. Så det skulle jag vara intresserad av hur det är. Sen har jag valt Uffe Schäfert. Det finns inget, jag har svårt att säga en tillställning, en middag som inte blir trevlig om han är med.
Kanske behövs Nej. Någon också som gör det trevligt efter att du har förklarat för Wedberg hur allting ligger till. Lätta upp det lite.
Jag tror att Uffe Schäfert, han brukar dra en radering om domarna när han får chansen också. Men han alltid väldigt trevlig och väldigt många historier, allt från Grekland till Danmark och sådär. Sen har jag faktiskt valt Ulrik Willbäck. Han har jag faktiskt aldrig pratat med, men den vägen och de sakerna som han har gjort tycker jag är oerhört imponerade med. Ja, de tränare och halvtränare och sportchef för förbundet och borgmästare. Ja, det är en häftig resa han har gjort. Jag vill veta hur han har tänkt och inte tänkt. Vad hände egentligen i Rio där i Danmark med sparkningen av islänningen som inte blev av, vad han själv skulle ta över, eller hur var det nu egentligen?
Ja, häftig trio.
Ja, lite gubbig trio. Alltså, jag skulle gärna vilja ha någon dag med där på något vis. Men jag kan inte kvotera in någon dag på det sättet. Det får ju bli de trevligaste. Det var ju så frågan var helt enkelt.
Vem är din favoritspelare i den svenska ligan?
Nej, men det måste ju bli Axel. Eftersom att... ja, det, alltså det blir så blir det. Alltså det är klart att man vill att det ska gå bra för sina barn och att man är lite enögd när det gäller sina barn. Jag tror att jag är bättre än de flesta, men det innebär ju inte att jag ändå inte är enögd.
Om du inte hade fått ta Axel då?
Det blir nästan ändå tråkiga svar, för då blir det ju Nikola. Alltså Ja, ah, det är häftigt att säga. Jag såg matchen igår också. Han är, gjorde han inte en, han var väldigt bra igår, men det var inte väldigt bra för bara honom. Ah, det är häftigt med det han gör i den åldern, som han gör på det sättet och på båda hållen dessutom. Jag tycker det framförallt häftigt att, alltså på 90-talet när man gjorde mål så sprang man ju övervarv och hetsade publiken och gjorde high five, gjorde Kim Keller när i Trelleborg. Alltså Nikola är på väg på det hållet igen. Det är ju underbart att säga.
Ja, det har vi faktiskt efterlöst i den här podden länge, att man ska bli glad när man gör mål igen.
Ja, ja. Det är, nej, det är, jag vet inte om han blir glad. Han blir någon, det är någon blandning av hetsa och publiken och titta på mig, skulle jag vilja säga. Ja. Med all rätt. Jag tycker det är underbart.
Att, ja, men att man liksom visar någonting efter mål och inte bara springer hem så fort som möjligt. Det är ju kul.
Ja, men det ska vara tid till oss. Men han tar sig tid. Jag vet inte om han skjuter på något sätt så att bollen bara in sig i maskorna på något vis. För det, jag har inte sett någon kontra på det. Så att, det funkar uppenbarligen.
Det var ju lättare för Kim Keller på 90-talet. Innan avkast.
Ja, ja. Sprang han och gjorde high five där. Med hela, och så stod 15 ungdomar på sidan och gjorde det. Och så fick man inte lägga avkast från han var över på rätt sida.
Ja, visst.
Men, om vi lämnar de här stående frågorna, får jag liksom rotera om ditt körschema lite Flink? När vi ändå är inne på Axel så kanske vi kan börja där med det. Är det okej för dig Flink?
Ja, ja absolut.
Det kom ju lite breaking news här på förmiddagen med klubbskiftet där. Det är klart med Høj Elit i Danmark att det blir dit, flytt dit nästa säsong. Hur har snacket gått vid middagsbordet, Ola?
Men det har ju varit en pågående diskussion. Det är det ju hela tiden liksom. Det pratas ju väldigt mycket handboll vid köksbordet när barnen är hemma, även när de inte är hemma. Så det har ju varit, och det har varit en fråga om när och naturligtvis till var också. Jag har väl försökt att inte vara med i valet så att tycka någonting, därmed ställa frågorna istället. Så kan man väl säga.
Men du har väl nästan fått honom och, alltså de här, varit djävulens advokat lite grann, förstod jag på det när vi pratade någon gång, att ifrågasätta ja, och vara
kring. Ja, men alltså vad han än har tyckt och vad han än har lutat med så har jag tyckt tvärtom. Ja, men det, alltså, det är ju lätt att komma att det här känns bra och det här gör jag och det första bästa och det är roligt, nu vann vi idag i Kristianstad och det är roligt att spela Europa och alltså att den första ingivelsen och då, alltså hela tiden kom, alltså det kan ju låta som en ganska tuff uppväxt och ha en far som är sån, men jag är ju sån och de är ju rätt så vana vid det, mina barn, så att och det är ju för att jag vill att det ska bli så bra som möjligt, inte vad jag vill utan vad de själva vill, och att man verkligen, alltså det innebär ju inte att det här valet är rätt, men det ökar ju chansen om man har funderat och vänt på det 100 gånger fram och tillbaka.
Varför blev det Høj då? Ja.
Vad sa du?
Varför blev det Høj?
Men alltså det är ju, det här är oerhört komplext. Alltså du har ju väldigt, väldigt många parametrar att ta hänsyn till. Det är ju vad du har för typ av lag. Alltså vad det är för lag. Du har ju naturligtvis vad du har för tränare. Sen är det ganska flyktigt med tränare. Han skrev på för Lugi en gång och sen så när han kom dit så var Mark Wood inte kvar i Lugi. Så att det var Mark som övertygade honom och han valde Lugi för att Mark vann. Och sen så fick han inte ha en enda träning med honom. Så att det är märkligt det där. Sen har du ju en motståndarna. Alltså det är klart att Axel inte tyckte det var speciellt roligt att åka upp och möta Guif i en mellanmatch mellan Europa och någon toppmatch. Alltså det är ju inga roliga matcher att spela. Då vill man spela en bättre liga. Samtidigt så har du Europa-matcherna som är väldigt roliga och väldigt intressanta i Kristianstad. Sen har du ju ekonomi i detta. Och sen vad det är för lagkamrater, vad det är för lag och finns för möjligheter, så att säga. Så att, alltså, och du hittar inte klubben där du klickar i alla boxar. Så det handlar ju, det är ju det som är frågan, det är ju en prioritering hela tiden. Och så här är det ju för alla spelare. Hela tiden.
Blir du avundsjuk på lönen? Man får.
Nej, avundsjuk blir jag inte, men jag hade gärna velat ha den. Jag tycker absolut att han är värd. Men självklart är lönen en faktor, men det är ju inte, det är ju en liten del av det hela. Jag skulle vilja säga att det kanske har varit viktigare var man har legat lönemässigt i laget. Alltså det är bättre att få 10 kronor i ett lag där man är bland de 3 bäst betalda än att få 15 kronor och vara sämst betald i laget. För det är ju en indikation på hur mycket man ska spela och hur mycket man blir värdesatt. Jag vet inte om jag förklarar det tillräckligt bra där, men alltså det viktigaste är ju hur man blir värdesatt. Det tror jag är det, men det viktigaste är ju att spela på det stället där man kan komma dit man vill komma när man spelar. Och så är det ju för alla handbollsspelare. Det är ju inget unikt för Axel eller för någon annan.
Kan du, vilka liksom, kan du avslöja någonting om vilka andra klubbar som han hade att välja mellan? Jag gissar att han hade några att välja mellan.
Alltså, ja, det hade han naturligtvis. Men det fungerar ju inte riktigt så, för att det kommer lite intresseförfrågningar på olika håll och kanter. Och Axel, eftersom processen har pågått ganska länge, så kan man säga att det egentligen stod mellan 3 till slut. Och ringer du då en klubb från ett land där du inte vill spela, så ja, då är det bara att säga blankt nej, så behöver man inte lyssna. Så att så kan man väl säga. Men ja, det var 2 danska klubbar och Kristianstad kvar till slutet.
Vad var liksom, hur pratar ni, vad fanns det för fördelar och nackdelar med om han hade stannat i Kristianstad sista året då?
Ja, men framförallt skulle jag, alltså det ska ju han naturligtvis prata om själv, men som jag upplever så trivs Axel väldigt, väldigt bra som det är nu. Alltså då menar jag socialt, i gruppen, i laget, i klubben. Han har hittat sitt ställe där han trivs på. Det tog ett halvår för honom. Och det tror jag att det kommer att göra på nästa ställe också. Och det blir ju en flytt naturligtvis. Nu har jag glömt frågan, Robin. Nu har jag hela tiden,
ja, men vilka fördelar och nackdelar det hade varit att stanna.
Ja, men det är ju chans att få gissa att det är. Alltså det är ju Europa. Grejen är att man inte vet exakt vad det är. Alltså att, ja, det hade ju varit mer över till Kristianstad om han hade vetat att man skulle spela Champions League nästa år. Alltså då hade det ju varit en annan grej naturligtvis. Risken är ju att man inte spelar Europa alls. Alltså den är väl lika stor skulle jag vilja säga.
Men den är ju stor i höj också.
Absolut, men jag skulle vilja säga att de danska ligan, alltså det sämsta laget i danska ligan är väl som Kristianstad var.
Ja, det var hårt.
Nej, men det, alltså tittar du på Höjs lag som då ligger 8 eller, alltså titta, inte de sämsta, Grindstedt har jag faktiskt sett. De hade nog inte gått slutspel i Sverige, men alla övriga danska lag hade ju absolut varit på övre halvan i ligan i Sverige.
Ja, det blir roligare matcher generellt liksom.
Ja, alltså du pratar ju om de här Europacup-matcherna. Nu har det väl varit 6 matcher från Kristianstad här, och sen är det ju toppmatcher som är roliga och sådär på olika sätt. Men i danska ligan så är det ju 20 sådana matcher.
Han toppar ju skytteligan i Europa League. Har det märkts på något vis? Alltså jag tänker, jag menar, för han har ju haft intresse på sig säkert. Det hade han ju såklart utländskt redan förra säsongen, som den jättetalangen är. Men liksom vad han har bevisat i European League med och så, alltså har det märkt på sistone nu när han liksom har klättrat i skytteligan? Det är ju sådana saker som utländska stora klubbar tittar på.
kanske. Alltså det, jag kan ju inte veta vad de har tittat på. Jag hoppas att det inte är så.
Nej, men jag tänkte om du märkte helt plötsligt kom det en storklubb i någon annan liga in här nu sista veckorna för att
för han gjorde en snorfilm som han har gjort 25 gånger innan.
Ja, men, nej, men så ja. Den påverkar det, det är ju liksom sjukt att det är så nästan. Man kan ju ibland undra hur.
Nej, men jag upplever inte att det har blivit en stor skillnad. Det upplever jag inte. Därmed så kan jag uppleva att intresset. Det här sållas ju också emellan. Det finns en agent emellan som vet vad man inte vill ha och vad man inte är intresserad av och sådär. Så att det är ju liksom ett filter emellan, och sen är det ytterligare ett filter där, för att alltså, det är ju inte jag som pratar med agenten, det är ju Axel. Så att jag har svårt att svara på det. Därmed så skulle jag kanske uppleva att när han blir uttagen i A-landslaget, det var nog okej, det här är en spelare som Sverige tror på. Det tror jag kan ha spelat större roll än, hoppas jag i alla fall, än att kanske U-mästerskapet i somras också, där jag tycker att han gjorde ett fantastiskt mästerskap och han hade näst flest assist och gjorde näst flest mål och blev uttagen i All-Star team. Det var bara det att Olle Mitten var ju ännu bättre på alla punkter. Det var ju liksom, där är jag glad att de inte höll den regeln att den som blev MVP skulle vara mitt nej också, för annars hade inte Axel fått någonting. Mitten snöt ju allting mitt framför han. De vann semifinalen där eller tredje prisplatsen, så han fick ingen medalj. Assistläggaren var det väl två assist och målläggaren två mål. Han kom, och ingen medalj. Han hade inte kommit hem med någonting annat och gjort en fantastisk turnering. Annars har jag alltid tyckt att han borde vara med, men när man är förälder tycker man inte det längre.
Och har det varit någon sån här, kan du säga det, alltså någon jättestorklubb som har det varit på den nivån också som har visat intresse?
Ja, det har det.
Ja, du säger inte vilken, gissar jag.
Nej.
Vad tycker du, om vi liksom lämnar klubben lite, vad tycker du att det, när du ser matcherna, vad är den största skillnaden på Axel och kanske Kristianstad också den här säsongen jämfört med förra?
Nej, men alltså jag tycker inte att, alltså, om du tänker på Axel eller Kristianstad är lite skillnad. Kristianstad så är ju truppen betydligt mer harmoniskt sammansatt. Alltså säsongen innan så hade de ju fem klassvänsterna i år, med Bosic och Henningsson och Marcus Olsson och Einar och Steinman. Och det blev ju inte bra ju. Så att man får inte ha för mycket spelare heller. Nu har de ju fått lite mer skador och det har blivit problemet där. Men Axel har ju fått vara själv på sin position och det har väl fått konsekvens att han har fått spela lite etta, för att de är lite mindre trupp, och det har ju fått till konsekvens att han har fått fler kontringar och lite assist i det och lite mål i det, och Kristianstad har fått upp farten i spelet. De använder ju det nu när de vill öka tempot i matchen, så sätter de honom på ettan och Frenda Alfors eller Leimans på tvåan, och det är ju ett bra knäpp. Jättebra menar också som kan täcka trea, det gör ju att du får en helt annan flexibilitet i laget. Alltså, det var ju för mycket nytt förra säsongen och de avgörande matcherna kom ju alldeles för tidigt på säsongen. Alltså de kom i augusti månad med ny tränare, ny mittnia, många nya pjäser in. Alltså augusti var slut så var de ute och både kuppen och Europa, och sen så tittade Kristianstad på det perspektivet, så lite orättvist. Jag tycker de gör en ganska bra säsong i fjol annars, som blev tvåa. Alltså de hade ju skador och problem med i kvartsfinalen mot Hammarby. Jag är ju rätt säker på att Hammarby hade inte kunnat spela det försvaret om de inte hade haft de skadorna som de hade i Kristianstad.
Axel var väl rätt så han spelade väl, men inte på topp.
Ja, han spelade inte bra. Han kunde inte gå i sidled. Han kunde springa rakt fram. Han kunde inte stanna, han kunde inte gå åt vänster och inte åt höger. Det är ju rätt viktigt när man gör genombrott.
Påminner ju lite om Robin när han spelade handboll.
Men fick han upp farten Robin då eller?
Nej. Han hade inte det heller, nej.
Nej. Inte farten, inte styrkan, inte det mentala. Det var där det brast.
Ändå var han inte ett jävla telefonbarn.
Nej. Nej.
Han klättrade i träd på sin tid.
Mm.
Och bygga kojor också tror jag faktiskt.
Ja.
Där, hade du tagit ut Axel i EM-truppen?
Ja, det hade jag gjort. Hade jag tagit ut EM-truppen så hade jag tagit ut den truppen som var med sist. Och sen så är det en problematik runt omkring målvakterna. Med Pallika och även Äpplet faktiskt. Man ska naturligtvis inte ta med bägge två, men ja, det är lite lurigt om man ska göra det här, men där är jag rätt säker på att de tittar på fler matcher med de spelarna och dessutom pratar med dem. Så. Men jag hade tagit ut dig och sen valt en sitta varje match. Då blir det en 9 meter spelare och en målvakt som sitter på läktaren varje match. Och så 18 spelare.
Du hade väl velat åka med 10?
Nej, jag använder reglerna som finns.
Ja, ja.
Och så sa jag att det kommer från mästerskapen också. Så att där har de ju behov av det när de spelar varannan dag.
Ja.
Men på söndag ska jag till Kungsbacka. Jag behöver inte åka med 16 spelare. Det kommer jag göra för att jag kan använda 16. Men med stor sannolikhet är det 2 eller 3 som inte kommer in.
Jag tror ju, om vi bara liten utvikning kring EM-truppen, jag håller ju med dig Ola, jag tror du är helt rätt på det, men det här med målvakterna, nej, det, om vi nu, de kan ju inte peta Fabian Norsten efter att mer eller mindre pekat ut honom som första målvakt, och då är det ju 2 platser kvar, och du menar så att både, du kan inte ta med både Pallika och Appelgren.
Alltså då kan du inte säga att du ska satsa på framtiden med par generationsväxlar. Nej. Och så gör man det på fel håll.
Mm.
Det funkar inte. Sen måste man ju ha med den bästa. Det fattar jag också. Är de bästa så ska de vara med.
Mm. Sen har du ju hela den här klassiska vem ska vara tredje valet. Alltså att Pallika, Appelgren, du har ju dynamiken i det. Det är liksom
om Pallika och Appelgren ska vara med så ska de spela.
Mm.
Annars så ska de inte vara med. Då ska man göra generationsriktigt. Det blev fel förra mästerskapet på här sidan med Edvin Aspenbäck. Den kan jag för sig köpa och stycket som tredje mittsexa. Alltså du måste börja du måste investera lite i framtiden. Jag tror man tjänar dig också att ha spelare i truppen som accepterar och tycker och är glad för den rollen som de får. Jag har svårt att säga att en 35-åring åker dit och ska sitta och vara reserv. Jag tycker Filippa på damsidan sa det ganska bra. Jag kan åka med, men då ska jag spela. Annars kan du ta någon ung och åka med och titta och säga och lära. Liksom.
Mm.
Alltså så stor skillnad är det inte på dem.
Vilket gör ju då att kanske Simon Möller tar en plats. Som
tredje. Ja, enligt de kriterierna så är det ju han som ska med.
Mm.
Som var den tredje. Han har väl dessutom haft den rollen.
Mm.
Som jag känner Simon är väldigt bra på den rollen också.
Ja.
Sen vill han säkert ta en större roll, så att jag tror inte han håller med mig på det sättet. Men jag tror att som ledare är det ju, alltså du ska ju inte åka med de 18 bästa spelarna eller 16, du ska ju åka med den bästa truppen.
Mm.
Och det är ju inte väldigt sällan de bästa spelarna.
Sen har du ju, när vi ändå är inne på, du har ju Marko Roganovic som har gjort det jäkligt bra, som är, ja, han är väl snäppet yngre va?
Han är 2 år yngre, han är 02.
Ja.
Ja, absolut. Ja, men nu ska du inte klydda så mycket fram och tillbaka, nu är det klyddet redan som dig. Alltså nu har du tagit in, förhoppningsvis tror jag och hoppas, 2 yngre spelare och börjat på det hållet, och då det är lite synd att det inte kommer någonting på vänstersex på det sättet som där har ju faktiskt blivit en plats ledig.
Mm.
Att man Jär är inte gammal, han är bara 30, men han var väl som bäst för 8-10 år sedan, Robin.
Mm.
Ja, nästan på.
Ja.
Om vi tittar lite på dam-VM då, vad tycker du det var som som hände där? Vad var det som gick snett?
Ja, det är ju vilken enda man ska börja i. Nej, men alltså de kom ju snett in i det. Och har ju i intervjuerna hela tiden letat efter förklaringar, och det tror jag de har gjort också. Jag gissar att de har tittat på video, de har pratat om anfallsspel, de har pratat om målvaktsspel, de har pratat om kontringsspel. Alltså det här, alltså att man kommer snett på det, det händer ju i alla lag. Men när man spelar så pass tätt som man gör på ett mästerskap, så blir det ju betydligt svårare att vända det. Och för mig, när det händer i de lagen som jag är med, så tror jag inte att lösningen ligger i taktiken eller videotittande eller försvar eller anfall, utan jag tror ju att den ligger i gruppen och gruppdynamiken, och att man är beredd, vad man är beredd att göra för varandra och hur gruppen fungerar och sådär. Det är inte säkert att den har varit dålig, det vet jag inte, men jag vet att det är det säkraste sättet att få det att vända. Alltså när det går dåligt, så är det rätt skönt att ha en lagkamrat bredvid sig som vill att det ska gå bra för en, som inte bara tänker på sig själv. Och där är grupp, och det är ju ingenting som man gör under ett mästerskap, det ska ju vara gjort innan. Alltså alla lag som vinner säger ju att vi har jättebra sammanhållning och vi är tillsammans, men, och det har man ju när man vinner, men det är ju när det går dåligt så man behöver det. Jag fattar att förutsättningarna att vända under ett mästerskap inte är lätta. Nu har jag inte varit på något A-mästerskap, men på ett antal U-mästerskap, och alltså det, du måste tillbaka till det. Det är grunden, alltså hur gruppen fungerar och hur man hjälper varandra och hur man står upp för varandra och det som man tycker är viktigt i gruppen.
Men jag var ju inne på en grej där om att helt plötsligt så saknades det struktur i ett lag som har varit detsamma och samma tränare. Så vad förvånar dig, Ola, med det? Nu var du, för du var ju ganska...
Nej, alltså inte förvånar mig, ska jag inte säga. Jag fattar hur de har tänkt. Alltså jag förstår hur de har tänkt, och det blev ju inte bra. Så jag kan inte säga att jag tyckte att de har tänkt fel. Jag förstår att de har spänt bågen. Jag förstår att man vill spela träningsmatcher mot de bästa lagen för att man vill ta en medalj. Men det var ju fel tidpunkt. Detta skulle vi gjort för 3 eller 4 år sedan för att förbereda laget. Och de här Danmarksmatcherna, det blev ju lite... Sen vet jag att de har haft lite problem med skadebekymmer i laget, ännu mer än vad vi vet utåt. Och det spelar roll, för folk kan inte träna och spela fullt. Och det blir ett orosmoment i det hela. Och jag förstår också att när man möter Norge och inser att nu har vi provat 100 olika alternativ, vi har tittat på de matcherna som de har gjort innan, vi väljer att styra dem utåt istället. Jag förstår hur de tänkte, men damlandslaget spelar ju ett man-man orienterat 6-0 försvar innan, med duellspel där man skulle vinna, och sen har man valt att spela det de kallar spansk, där man ska trycka in spelarna i mitten istället, och sen helt plötsligt ska man spela den allra viktigaste matchen på hela det här året, vilket det blev för att man har förlorat mot Brasilien, och så väljer man att styra spelarna åt ett annat håll. Och jag tror att det taktiskt var rätt, men det var kanske uppenbarligen inte läge. Jag tror inte någon annan taktik hade fungerat heller, men den blev ju inte bra. Och där väljer man ju olika vägar. Alltså nu valde de en strategi som de trodde minst passade Norge. Man kan ju välja en annan strategi, och det är att spela så som att vi spelar allra bäst. Sen kanske det passar illa mot Norge. Och det här brottas man ju hela tiden med som tränare, där det mer och mer är på modet att man ska anpassa sig ut efter motståndarens svagheter istället för att träna på och skaffa sig själv styrkor. Så jag förstår hur de har tänkt. Och komma ur det, ja, jag tror inte att de skulle kört gurkan höger eller spela 3-2-1. Jag tror att de skulle gå tillbaka till gruppen och haft en ännu bättre sammansatt, för jag gissar att den har varit rätt så bra. De har ju varit tillsammans länge, de här tjejerna. Så att
Jag tror ju den här, alltså det är ju ett lag som, det har de varit tydliga, men de har ju jagat den här medaljen, och om man då tittar liksom på det mentala som du också var inne på, och när de då förlorar mot Brasilien, så märker de ju, jag menar Roberts pratar om att vi måste visa att vi har kommit närmare och tagit steg framåt, att nackscenorna går liksom ännu snabbare. För jag menar, i och med den förlusten så, ja, då krävdes det ju vad det då skulle göra mot Norge, och det visste ju alla skulle bli oerhört svårt. Det känns som att de tappar liksom, ja men nackscenan går, det är en klyscha, men tidigare och värre än när det är den här stormen som varit med så länge, gjort så många mästerskap, varit nära en medalj. Några av dem har ju tagit det, men det var ju så länge sedan, så att liksom i det här laget, att det blir så tungt kontra om du hade haft en annan sammansatt med lite yngre som liksom kanske mer ser till att nu ska vi ta tillvara på denna dåliga erfarenheten och så vidare.
Alltså jag tror också att det är lite andra aspekter i spelarna som de kommer in i det hela. Thomas har ju hela tiden pratat om att det är viktigt att ha spelare i de bästa klubbarna. Och det har han hela tiden tyckt. Jag tror att det är viktigare att ha spelare som är viktiga när det ska vara avgöras. Alltså hellre spelare i Europa League eller i femte laget i franska och ungerska och danska ligan, som spelar när det står 22 lika. Alltså hur många av de här spelar i, alltså startar matchen när det är kvartsfinaler i Champions League? Tittar man på damsidan, tittar på de mästerskapen när spelarna har slått igenom, fått de stora genombrotten. Elin Hansson, hon spelar i Skuru när hon slår igenom i OS. Bundsson gör sitt bästa mästerskap, eller ett av dem, så står hon hemma i Söderhof och har inte den belastningen, men står de viktigaste matcherna. Och jag fattar att det kanske inte var det allra bästa rent handbollsmässigt, men du har inte den belastningen på hemma. Du har också självförtroende, hon är väldigt, väldigt viktig. Emma Lindqvist slog igenom när hon var i Hör och fick jätteviktigt. Alltså jag tror att de underskattar rollen som spelaren har i laget. Det, alltså det är rätt bra för en handbollsspelare att känna sig viktig i sitt klubblag. Eller kanske till och med avgörande.
Det pratas ju, och jag menar, de här spelarna blir ju knappt bättre då om vi snackar stommen, i alla fall inte de som är plus 32, det är ju inget konstigt. Men så pratar vi ju mycket om att de ändå är bättre än de andra, och att återväxten är svag. Du har ju koll på återväxten efter alla år i H65. Vad säger du om det? Är den så svag som vi säger, och är damlandslaget på väg in i någon rejäl svacka här nu?
Om du pratar om rejäl svacka, så alltså jag tror inte, alltså vi är inte de som står först i kön bakom med alla lagen längre. Det är vi inte. Alltså vi är inte 4-5 rankade i Europa längre. Det har vi ju inte visat sig i OS egentligen.
Nej.
Så att det är vi inte. Jag tror inte att vi är bland de lagen som behöver vara roliga för att komma till mästerskap, men vi är väl bland de lagen som kan någon enstaka gång kanske vara med och spela en jämn kvartsfinal. Alltså ja, om vi har varit 4-5, 6, så är vi väl kanske 7-9 nu istället. Man får väl säga att de tre är i outstanding. Ungern är före oss. Tyskland är lite svårt eftersom det är ett hemmamästerskap. Nederländerna är absolut före oss nu, även om de också har ett hemmamästerskap. Men nu ligger vi ju där med, ja, uppenbarligen Brasilien, men Montenegro och i den kategorin istället, så att säga. Och det gör vi ju med en första uppställning med för framtiden lite många äldre spelare. Så att det blir ett det måste ju bli ett generationsskifte.
Ja.
Och det är inte så jättemånga spelare, men det är ju väldigt viktiga roller.
Vilka ser du framför dig då? Finns det några liksom talanger i den här, eller finns det något att hoppas på liksom?
Ja, men det gör det. Alltså på målvaktssidan, dels så är det ju ganska brett där uppe. Det är ju några alternativ till som är runt 30. Men det kommer ju lite underifrån också. Stina som står i Önnered som gick från Kärra. Hon har stått bra i ligan, första året i ligan. Har väl lite att jobba med fysiskt och sådär, men för att vara målvakt så tycker jag hon är bra. Agnes Åseskog som står i Hör, som var lite andra målvakt i U-landslag och var andra målvakt i Kungälv, var en fantastisk utveckling här 65.
Hur gammal är hon?
02. Bäst räddningsprocent i handbollsligan. Oerhört seriös och målinriktad och prioriterar utveckling. Så målvaktssidan, och dessutom så säger ju Bunsen att hon ska fortsätta lite till. Så det oroar mig inte. Vi har en bra tradition och duktiga målvaktstränare i Sverige också. Så det kommer lösa sig. Mitt sex ser det ju faktiskt riktigt bra ut, tycker jag. Isabelle Rydén är där i Önnered och Felia Shoaie Hallberg. Olivia är inte. Stina i Söderhof är ju kanske en av deras bästa och viktigaste spelare nu. Mitt sex, det kommer lösa sig. Olivia kommer ta det här också, så att det kommer lösa sig. Vi kommer kunna ersätta Linn när hon är färdig och annan. Alltså det löser sig. Det blir kanske inte lika bra direkt, men det kommer det ha möjlighet att bli över tid. 9 meter så är det ju lite tunnare. Men där är Hanna Lundvall, som jag tror på, stått lite stilla, skadebekymmer runt kring dig. Emma Mihailovic har också stått lite stilla, men absolut att det finns stora möjligheter om de kan få fart på det igen. Jag utifrån har det svårt att säga varför det inte är längre fram. Jag tycker inte hon är bättre nu än hon var för 2 år sedan. Men då var hon bra för 2 år sedan. Så att, det kommer ju lite spelare där underifrån hela tiden. Men alltså, vi har ju haft en gyllene, två gyllene generationer för att vara på damsidan med 92-93 år gången som jag har fått ut väldigt, väldigt mycket år. Och sen så är det ju 96-97 som tog ett antal medaljer också på mästerskapen, där tyvärr ganska många har fallit ifrån. Av Olivia Mellegård blev skadad, Emma Färnis blev skadad, Hanna Blomstrand fick kliva av, Weinfeldt är gravid nu, Elin Hansson spelar, Lundström spelar, Emma Lindqvist är kvar där. Där har inte blivit så många som jag hoppades att det skulle bli, och det är ju otur så att säga. Sen nej, det har inte varit någon årgång. Jag vet att 02-årgången tog någon medalj också, men över tid på mästerskap var de inte på den nivån, och det har vi ingen årgång som kommer nu. Så att, nej, det kommer ingen gyllende som det kom på den tiden.
Ska Thomas Axnér sitta kvar, tycker du?
Jag har egentligen ingen åsikt. Jag skulle vilja säga
om allt ju.
Ja. I mean, alltså, du måste ju göra någonting. Kanske inte för att det har varit dåligt, men när det går dåligt så måste du göra någon switch på något sätt. Sen om det är att man gör, jag tror att det har blivit hattigt med 4 personer med någon sorts huvudansvar eller ansvar i laget. Jag tror att det behöver, alltså nu har ju Tony varit inne där med anfallsspel och Johanna har haft hand om försvarsspel, och sen har du då Boverud som har haft någon annan, och så Thomas på halvtid eller ibland och sådär. Alltså där får de nog göra det tydligare. Det är nog, sen är frågan är vad de gör. Det är alltså media brukar inte acceptera att man inte gör någonting när det går dåligt. Så att
nej. Har vi så mycket makt då, så att vi påverkar?
Ni blev väl symbolen för sociala medier också, om jag säger så. Man har ju varit med i situationer där det inte har gått bra, och så har man utåt berättat att man gjort förändringar, men det har egentligen varit marginella förändringar, men för att skapa lugn och ro, och även spelarna. Alltså att nu gör vi det här så att de får någonting att tro på. Så att Så på lite längre sikt finns det andra saker som förbundet, alltså man skulle kunna lägga väldigt, väldigt mycket mer resurser på att jobba med talangutvecklingen, att spelarna blir bra. Alltså den drivs ju helt, alltså det är enormt viktigt för, ännu viktigare nästan för damspelare, att man kommer till rätt miljö och rätt tidpunkt med rätt tränare. Alltså, och så, du har ju nio gymnasierna som hjälper dig naturligtvis, men det är oerhört viktigt att du kommer och att du klickar och att det blir rätt med den tränaren. Förbundet skulle kunna ta mycket mer ansvar och hjälpa till med det. Jag skulle vilja säga att, att utvecklingen av spelarna ligger naturligtvis hos spelarna själv, men de som hjälper till, så är det väl 5% förbundet, eller förbunden, det är ju distriktsförbunden också, 95% skolan och klubbarna.
Och, men vad kan förbunden göra mer? De har ju haft projekt och så, om vi snackar talangprojekt som Svenska Handbollförbundet, och de har den här nu offensiv mot OS 2028 och 2028.
Ja, men det är ju, alltså det är ju rätt, och tanken är ju rätt, och jag fattar att det finns ekonomiska begränsningar. Jag förstår det. Men om du ska utveckla en handbollsspelare och göra den bättre, så kan du inte träffa den 2 eller 3 gånger om året. Alltså, så funkar det inte. Alltså, så du måste ju ha i alla fall veckovis kontakt. Du måste prata med dem hela tiden. Du måste vara fysiskt närvarande. Och det har ju varit jättemånga. Det har varit mittsexprojekt och vänsterhättarprojekt och målvaktprojekt och fysprojekt och OS-projekt. Kan inte lägga ihop alla de här projekten i ett enda projekt och så jobba med 5 spelare och så ge dem chansen. Alltså det är, ska vi prata om alla projekt som jag har hört talas om nu på dem sedan i 20 år så, eller 25, så ja, det är samma på här sidan. Alltså där finns ju potential. Alltså, men jag förstår att det kostar pengar och att det kostar resurser, och har man inte dem så kan man inte lägga dem. Men det skulle göra skillnad.
Och visst har väl förbundet ändå en del pengar. Vi har ju gjort rätt mycket pengar på, det hör man ju från klubbchefer och så, att som tycker att förbundet ska gå in och stötta elitklubbarna mer med, som man har råd att vara med i Europa och sådär. Och de säger, vi drar ju in ja, det var någon som sa, och det har jag inte kollat, förbundet har ju 100 miljoner i kassan efter alla mästerskap som man har arrangerat och gått plus. Ingen aning om det. Det låter mycket, men nog finns det pengar. Sen har de sina utgifter också, men ja, det.
Nej, men alltså, där finns ju massa saker man skulle, alltså jag har ju ingen aning om de har pengar eller inte. Men jag kan ju säga att, alltså det är klart att om man hade en U-förbundskapten i Danmark, om man är en anställd på varje landslag vi har som är på heltid, i Sverige så är det på, alltså jag har ju varit förbundskapten, jag förlorar ju pengar på vad, alltså det, jag fick ju vara tjänstledig från mitt andra jobb och fick mindre betalt från förbundet. Så jag var borta 3 veckor från familjen här hemma och var på U-mästerskap och förlora pengar på det. Alltså det är så det fungerade för mig. Och så är det ju för dem som är nu också. Då kan du inte ställa den kraven på uppföljning och runt omkring. Men då hade du också attraherat mer och bättre tränare om du hade lagt fokus på det sättet. Men du har även, alltså, du skulle ju kunna, om vi tittar på damsidan, skulle kunna sponsra Skuru så att de spelat Europacupen. Alltså det är rätt många spelare som har gått genom Skuru. Om de hade fått internationell erfarenhet och Skuru hade spelat i Europa, så hade ju landslaget varit bättre. Då hade ju Klara Pettersson Bergstein fått en, hon hade spelat en 10-15 internationella handbollsmatcher med Skuru, där hon var den allra viktigaste spelaren i laget. Det är det, eller en av dem i alla fall. Det hade ju spelat roll för landslaget.
Jag tror du träffar någonting där, för jag hör ju från klubbar också och även sådana som är inblandade lite i kring ungdomslandslag, så att det förväntas att man liksom man ska hoppa på det för att det är fint, och en karriärväg kanske med landslaget, du nästan ideellt ska du göra det. Det finns ju en irritation mot förbundet kring det, att än idag 2025 så förväntas man bara tycka att det är fint och kul med landslaget, vilket det är. Och då ska
ja,
man,
det är fantastiskt att vara med där och hjälpa till och få jobba med de allra bästa spelarna. Men hade de träffats fler dagar, haft fler lite bättre tränare, bättre uppföljning, lättare att kolla runt omkring. Alltså det är klart det hade blivit bättre, men det förstår ju förbundet också. Alltså de är ju inte dumma där uppe. Alltså jag fattar det, men är det någonting man ska ge? Alltså du kan inte lägga mer på klubbarna nu, därför att de gör ju redan allt de kan, för att de vill ju ha så bra spelare som möjligt. Så att men där är ju potentialen, den stora potentialen. Och sen ligger det ju på skolorna också. Men där är det ju, ja, alltså det är, alltså tittar vi på NIO så är det ju väldigt namnkunniga tränare som är på de ställena. Det har ju blivit en arbetsplats för handbollstränare, jag själv där till exempel. Jag skulle säga att nästan allihopa som är på elitnivå har det som, ja, hjälper till på skolan. Jag vet att Björn i Kristianstad är till exempel då, och sådär. Så att nästan överallt funkar det så, Karl Johan. Alltså, ja, Hallbäck och Sandberg och allihopa. Så att förbundet skulle kunna bli en part där också, så det blir ett tredje ben att stå på, som är bättre. Men det kostar pengar, det kostar resurser, och har du inte dem kan du inte göra det.
Nej, risken är väl att din middag med Wedberg dröjer, så jag får väl ringa honom och ta det innan du kastar över honom.
Ja.
Du kastar sig över honom.
Ja.
Vi måste ta lite i en av de stora anledningarna till att du är också här, är ju att Lugi går ju som tåget i Allsvenskan, håller på att ta sig upp i handbollsligan igen. Vad är det som har fått det att funka så snabbt?
Ja, men det är alltså det rätta lätta svaret är ju att vi har ju valt att förändra allting. Alltså vi har bytt målvaktstränare, vi har bytt styrketräning, vi har bytt konditionsträning, vi har bytt huvudtränare, vi har bytt alla tränarna, och vi har ju uppenbarligen på kort sikt i alla fall träffat ganska rätt. Vi har ju, det tycker vi nu när det går bra, valt spelare med potential, spelare med spelförståelse och spelare med ambition, och inte gått på meriter överhuvudtaget. Alltså inte köpt en vänsterhänt färdig spelare. Vi har yngst lag i Allsvenskan och oerhört mycket potential, men att vi skulle få fram det överraskar mig lite. Jag var ju orolig för massa olika saker. Jag fungerar så som tränare. Skulle vi få ihop försvaret med bara tre treor, en som kommer från juniorledet, att visserligen U-landslagsspelare, en i Kalle Lindqvist som av visserligen spelat i Allsvenskan men bara spelar anfall, och så då Emil Lindqvist som, ja, vi lutar oss allihopa mot honom så att säga, och det har vi lyckats få ihop. Så att där har vi ju fått ihop det, och vi har två målvakter som högst har stått i division 2 innan. Visserligen U-landslagsmålvakt i Viggo, men alltså, så det är många saker som har klickat i, och jag tror att vi har haft lite tur. Vi har varit relativt skadefria. Vi fick också en bra start. Vi gjorde väl kanske bästa match i premiären mot RIK och fick flyt i det. Tror också det var ganska bra. Jag var väl lite sur för att vi inte ens kvalificerade oss för svenska cupen, och svårt att hitta träningsmatcher. Men det var nog rätt gött att vi fick 10 träningsmatcher som inte var kniven på strupen. Och vi hade nog att göra med att få ihop någon sorts spel. Sen har vi varit oerhört konsekventa. Alltså de som ska klippa oss och möta oss, de vet exakt vad de ska spela. Och eftersom det inte har gått dåligt så har vi inte behövt vara flexibla heller. Så att vi spelar i vårt spel, och går inte det så får vi förlora.
Nu får du låta jävligt enkelt.
Ja, men det är det ju. Men det är ju också sinnebilden av idiot, att göra någonting som inte fungerar och så fortsätter man med samma och förlora. Det är ju liksom, alltså gränsen är ju hårfin liksom. Det är ju liksom hela tiden balans däremellan. Alltså det är inte så komplicerat om man bara är konsekvent. Sen gäller det ju att välja rätt saker. Jag har också varit lite orolig för att unga spelare har ökat, inte träningsmängd jättemycket, men träningsintensitet. Och vi har ju legat på gränsen, och där har vi försökt vara lyhörda och försökt ta bort någon träning någon enstaka gång, men helst inte. Så att vi har ju absolut inte tränat mer än någon annan, men vi har tränat intensivare.
Samtidigt känns ju hela Lugi som klubb på gång. Vi hör, även damerna ju. Men även, vi vet ju, det var ju kris och konkurshot eller så för bara några år sedan. Vad har hänt i kansli och ekonomi och den biten?
Nej, men alltså, ska man ta hela storyn lite kortare så kan man väl, alltså min bild av det hela, nu har inte jag varit inne i det, men som jag har förstått det, så har det varit ett långsamt slutande plan, både sportigt men framförallt ekonomiskt. Där man har lite mindre sponsorer, lite mindre välfört Lundaspel, lite mindre scouting av spelare, och där man långsamt har blivit lite, lite sämre hela tiden. Och sen har man då lånat pengar av sig själv i framtiden. Och till slut så blir det ju ett för stort underskott, så att säga. Jag är ingen som... Och då tog man ett krafttag och byggde om, och den första pusselbiten som man gjorde var väl en Emma Adebo som kom in, samtidigt som kom in en helt ny styrelse. Och så tog man ett krafttag och man hade väl kunnat... Jag tror egentligen att Lugi har gjort samma resa som Drott och RIK. Men man fick en mycket kraftigare omstart. Fick lite hjälp där av någon gåva också, och insamlingar och sådär. Och sen har man ju Lundaspel som man kan luta sig mot, som man har effektiviserat och gjort bättre deltagarrekord och oerhört populär turnering. Och sen så kom ju Johan Zanotti in där på damsidan som ett första sportsligt steg, så att säga. Jag tror ju att man hade kunnat rädda laget. Jag följde ju Axel där när han spelade. Jag tror man hade kunnat rädda det laget i ligan med en eller två värvningar, men det hade ju varit helt fel, därför att då hade man ju fått fortsätta gå på kryckor ganska länge. Nu fick man ner och börja om. Men man, alltså helt ärligt, man var ju oerhört nära att åka ner i division 1, precis som RIK och Drott. Fick ju stopp på det där med på olika sätt, med lite flyt och lite hårt arbete och i föreningen, och faktiskt en sjukdomsinsikt ganska tidigt i oktober i fjol. Det borde man haft innan, tyckte jag, och jag berättade det för dem, men oktober insåg man att alltså, vi kan åka ner i division 1 med detta, det vi presterar. Det gjorde ju att man i näst sista omgången säkrade kontraktet.
Hur ser visionen ut nu då? Vad är det som, finns det någon sån här femårsplan eller tioårsplan? Vi ska vinna SM-guld 2030.
Nej, det är topp 4 2030, och det är en vision, det är inte ett mål. Och topp 4 är på alla plan, så det är som ungdomsförening och organisatoriskt och på damer och på här sidan och ekonomiskt och på alla plan så jobbar man på det. Jag blev faktiskt överraskad. Jag har ju varit bredvid Lugi i 50 år skulle jag säga, men det engagemanget och det drivet som finns i Lugi blir jag överraskad. Det är oerhört många ideellt arbetande som hälsar och tycker det är trevligt, men det är väl för att vi vinner just nu. Alltså det är drivet som det är, men det är ju också för att man, alltså det är ju lite, alltså det är på väg uppåt, va? Nu har damerna fått ett litet hack i skivan, men alltså de är också på gång, de tränar bra och har en ändrat kulturen och fått stopp på raset. Alltså, men det där med vända, det är ju inte det svåraste. Det är ju egentligen för stopp när det är på väg neråt. Det är inte så många som vill hoppa på då. Alltså.
Oda, vi ska gå också, vi ska ta lite härligan och damligan eftersom vi vet att du följer det slaviskt, tänkte jag säga, men du är ju insatt och ser ju en jäkla massa matcher, och vi är ju halvvägs in kan man väl säga i både här och damligan. Så vi har ju tre frågor på varje där liga. Vi börjar med härligan. Vilka spelar semifinal och final sen i vår?
Hammarby spelar semifinal, Kristianstad spelar semifinal, Sävehof spelar semifinal och Malmö spelar semifinal. De är de bästa lagen just nu. Jag tror egentligen bara just IF som har en möjlighet att få rätt på grejerna och skadefria. som kan utmana dem fullt ut.
Och vilka spelar finalen av dem där då?
Det skiter jag i. Bara Axel får vinna guld. Så
får jag alltid spela final i varje fall.
Nej, jag tror så här. För jag tycker de har en uppåtgående trend och väldigt bra spelare. Gissar att de har ett problematik med lite spelare från lite olika länder. Jag tycker att de ser ut att vara på rätt håll. Det var nog rätt bra för dem att åka ut i Europa också. Och så fick de med sig lite segrar i slutet. Så fick det positivt med sig också. Så att jag tror så här, för man glömmer dem tror jag.
I den nedre regionen då, vilka får kvala?
Ja, men jag tror att Amo kommer nog komma där till slut. De är ju lite för tunna. De är ju väldigt bra när de är bra, men det är ju för sällan och för ojämnt. Och sen blir det ju Guif eller Västerås. Så jag tycker faktiskt båda de lagen ser bättre ut nu på slutet. De är mer konsekventa, spelar likadant från match till match, och det gör också att de bara blivit lite, lite bättre. Sen ska man väl veta det också, att när de spelar så är det ju, alltså man passar ju på att starta med andra målvakten och andra vänstersexan och de matcherna, så att stegen har väl inte blivit lika stora som, men jag tycker de spelar bättre, absolut, som sista. Den brukar väl undra att det blir 11, så det blir väl de.
Ser du några trender i herrarnas handbollsliga?
Nej, det vet jag inte om jag gör på det sättet, att den skiljer sig från annan handboll. Du har ju svårt att vinna. Ska du vinna en handbollsmatch så har du väldigt ofta mött 7-6. Sen är ju lagen olika när de sätter in det, och sen om det är man ligger under med 5 eller när man har kört fast eller i sista anfallet, så kommer 7-6 in. Alltså det är en parameter. Ska du vinna en handbollsmatch ska du ha slått sönder 7-6. Så är det ju. Inte alla matcher, men väldigt många. Alltså det har blivit en del i det hela. Ja, det är ju ännu mer kallade spanskt försvar, att man styr dem inåt i banan. Det har blivit ännu tydligare, ännu fler lag som jobbar med det. Jag tycker det är lite synd, därför jag tycker att det skulle vara bra med mer flexibilitet, och det skulle utveckla spelarna mer, att vi inte bara spelar likadant hela tiden. Så jag har egentligen ingen emot att vi spelar 7-6 och lär dem spela det också, men nej, det hade varit bra om det var någon som hade styrt på andra hållet, eller någon som hade gjort som inte hade bestämt sig för att släppa någonstans. Vi tar alla, vi försöker ta alla, så får vi se var det blir hål.
Då spelar man måste... vi i Rugby då?
Nej, vi
kör spanskt.
Vi spelar faktiskt inte spanskt. Vi spelar spanskt på ena sidan och lite annorlunda beroende på vem vi möter på andra sidan. Men vi har egentligen Så det gör vi inte, men vi är absolut på det hållet, men inte en tredjedel av försvaret är inte spansk, så kan man säga.
Jag byter till damlägen då, som du följer också. Hur ser tipset det där, vilka är semi och final?
Jag tror att Sverige har missat en final de sista 20 åren, jag kan ha fel. Två, för det var ett pandemi i år också. De kommer att spela final, och jag tror att de kommer att vinna också. Det är ju det absolut fegaste tipset, men det gör ju också att man får rätt 80% av gångerna. Det ska bli intressant att se Skara hur de ska lösa Aldis. Jag tror att det var hon är gravid och flyttar till, alltså det var deras absolut viktigaste spelare. Både i 7-6 och i 6-5 eller 7-5 som de spelar då, men också styra anfallsspel, dessutom deras bästa tvåa bakåt. Alltså det är en lucka att fylla alltså. Och att de har hittat någon i Ungern som jag inte har koll på, det är oerhört intressant. Jag skulle vilja veta varför en väldigt bra ungersk spelare kommer till Sverige och spelar. Jag hoppas att de har gjort rätt och att det har blivit bra, men det handlar också om vad man har för utbud naturligtvis. då ska man veta att för alldeles, alltså de två första säsongerna i Skara var hon inte speciellt bra. Så att det tar ju liksom tid, och nu ska hon göra detta på ett halvår, den här ungerska. Här tycker jag ser jättebra ut. Jag är jätterolig för deras skull att det går bra. Tycker Christian och Johan gör ett jättebra jobb. Tjejerna, de har ändrat om lite grann, men haft ett ganska svårt schema med ganska svåra bortamatcher. Skuru borta, Boden borta, Önereid borta, Skara borta, men ändå lyckas överleva och ta sig till Final Four. Så att de ser bra ut, och dessutom jag tror de tjänade på att de fick lite skador, så att de blev lite tunnare, så att han inte kunde välja fel. Christian, han fick spela med dem som kunde springa, och det blev bra.
Vilka spelar final, så du? Alltså Sävehof på ena sidan och...
Ja, det är ju Önereid, det är det fjärde laget som kan spela final. Men jag tror ju att Hör spelar final. Mm. Eller, nej, det tror jag inte. Jag vill att de spelar final, så jag tippar det.
Vilket lag får kvala då, och vilket hamnar sist?
Får Johan rätt på det kungens laget, så att de får kvala sig och kvala sig kvar, så har han gjort ett jättebra jobb. Aranäs, det finns ändå någon garant. Du såg att Rustan skulle hoppa av, men han skulle ändå finnas kvar runt kring, och det tror jag var viktigt för Aranäs. Så då tror jag att det blir Halby. Jag tycker inte det går på rätt håll. Därmed kommer Gry tillbaka, så kommer de fixa. Men jag har faktiskt inte pratat med henne på ett bra tag nu, så jag vet inte hur läget ligger till. Men det är ju klart att har du seriens bästa målvakt, så blir du inte näst sist.
Apropå Rustan, så förstår jag det som att han hoppade av för att han, tjejerna var trötta på att han skrek så mycket. Är det ett klagomål du har fått någon gång? Nej. Känns det som du borde ha fått det, men...
Jag har fått klagomål någon gång när jag var ny klubb, att jag går fram och tillbaka framför bänken hela tiden, och det stressar spelarna.
Mm. Det ser jag framför mig.
Det var när det gick lite dåligt där med match. Men alternativet till att jag inte ska gå och väga där fram och tillbaka är att det är någon annan tränare på bänken. Nej, jag har väl inte fått det, alltså, en enskild händelse när de tyckte att jag hade fel. Ja, men inte generellt. Nej, jag har aldrig fått klagomål att jag har varit för mycket engagerad. Nej, det har jag inte.
Du nämnde ju några trender i herrligan. Finns det några andra i damligan?
Nej. Det skulle jag väl inte vilja säga. Alltså de följer ju varandra ganska mycket. Nej, det tycker jag inte. Tycker inte det är något lag som riktigt springer på det sättet som det har varit innan. Halby sprang ju väldigt mycket innan. Skara tycker jag har dratt ner lite på tempot sen frisktiden också. Så varför har Yvesay dratt upp tempo? Önereid har dratt ner tempo. Nej, inte något stora på det sättet. Det tycker jag inte.
Du är så flink.
Då tror jag att vi är klara. Det var alla frågor vi hade. Och vi fick ju några sanningar som vi hade hoppats på och förväntat oss.
Det är ju vad jag tror är sanningen. Och den står jag för. Men jag kommer ju ha fel. Jag vet ju det.
Ja, kanske det. Det återstår ju att se.
Tack så mycket, Ola, för att du ville vara med.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.